Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du...
Dennis.
Perfekt.
Avsnitt 100. Vad ska vi prata om idag?
Jag tänkte att kan vi börja med lite storbolagsrapporter?
Ja, Q3-orna har ju börjat strömma in här. Jag såg Tesla, Netflix i USA har rapporterat. Men kanske vi låter någon annan prata om dem. Och så fokuserar vi lite på de här mer lokala bolagen. Så har du sett någon som har kommit in?
19 oktober, alltså på torsdag, så kom Nordea med sin rapport. Och bankerna är ju lite intressanta för tillfället, till viss del på grund av de här högre räntorna. Och det visar sig faktiskt att Nordea kom in med ett väldigt bra Q3-resultat. Så de ökade vinsten med 41%. Det här ledde också förstås till en ökning av avkastningen på eget kapital. Den råkade faktiskt också bli just 41%.
Coincidence?
Kanske. Eller har du sett några andra intressanta tal i rapporten där också?
Men det är alltid då det gäller banker, så vi noterar alltså att de är tidiga med att rapportera bland bolagen på börsen. De kan alltså räkna pengar. Men är det också så att när man pratar banker så kan man kolla på kreditförlustraden?
Ja, så är det väl. Och är det så att vi ska börja bli oroliga för samhället i stort om kreditförlustraden börjar visa allt för stora tal?
Det tänker jag. Så vad är Nordeas kreditförluster?
Som jag tittar på Nordeas rapport här så ser jag att det är 33 miljoner euro nu för tredje kvartalet 2023. Och det är då lägre än för tredje kvartalet 2022 då det var 58 miljoner euro.
Så 58? Vänta nu. Jag kollar på Handelsbankens rapport. De hade också 58 miljoner kreditförluster i Q2 23. Är det en koincidens? Det är förvisso kronor.
Ja, jag vet inte om det är en slump eller inte. Jag skulle bara vara orolig om Nordeas vd också skulle vara 58 år.
Ja, vi ska säga Frank Wang Jensen. Han är 56 år, så om 2 år är han 58.
2 år är också ett speciellt tal i den här soppan, eftersom det var just 2% som Nordeas aktie just nu har gått ned med efter den här Q3-rapporten.
Du säger alltså ner. Det är ju bra siffror. Ökat resultat, således ökat eget kapitalavkastning, minskade kreditförluster och så en neråt reaktion.
Det här tyder ju på att aktiemarknaden absolut hade förväntat sig att den här rapporten skulle vara väldigt, väldigt bra. Och att den här rapporten, trots att den var bra, kanske inte nådde upp exakt i de här förväntningarna.
Så Frank får gå tillbaka och räkna pengarna på ett ännu smidigare sätt.
Ja, och det var väl kanske slutet också det här för vår rapportering kring Nordea. Men det var faktiskt en liten sån här tungviktsmatch också här i torsdags. Så det var kanske Finlands version av Muhammad Ali mot Joe Frazier. Så det var både Telia och Elisa som rapporterade. Och här så verkar det faktiskt ha varit så att rapporterna kom in lite annorlunda än vad förväntningarna var. För vi har Telia som är upp över 10% och Elisa som är ner över 5% just nu.
Men vänta nu, de gick väl flera omgångar, de här boxarna. Är det här då den här Thrilla in Manila-matchen där Joe kallades The Gorilla? Och vem är vem? Elisa och Telia, vem är vem? Jag har många frågor.
Så om det är matchen Thrilla in Manila, så då är ju Telia här Muhammad Ali och Elisa då Joe.
Så Telia vinner.
Åtminstone om vi tittar på aktiekursreaktionerna här i torsdags. Lite speciellt tycker jag det, eftersom att om man tittar på de här verkliga rapporterna så var det så att Telia hade en omsättning som växte med dryga 4% och en EBITDA som ökade med dryga 7%. Elisas omsättning växte med 2% och EBITDA växte med dryga 2%. Så man tycker att det inte är så jättestora skillnader i de här verkliga resultaten, trots att de här skillnaderna i reaktionen på aktiemarknaden är väldigt stor. Så jag började fundera lite att är det på så sätt att både det här Nordeas fall och fallet då med Elisas dåliga marknadsavkastning kan härledas till den här Warren Buffett-sanningen som han brukar säga. Och det är då att lyckade investeringar och ett långt äktenskap har en sån här gemensam nämnare. Och den här gemensamma nämnaren är mycket låga förväntningar.
Så det är liksom, det är det som får Telia-skjuts.
Yes. Och förväntningarna var då för höga för både Elisa och Nordea.
Så det är ju faktiskt, jag tror det är Muhammad Ali som vinner alla tre av de här stormatcherna mot Smoking Joe. Så the greatest är Telia. Okej, rapporter i all ära. Börslistningar har ju ändå varit ett sån här kärt och återkommande tema i podcastens historia hittills. Så då funderar jag lite, borde vi ta in lite Rusta här också? Lågpriskedjan Rusta som kom in på Stockholmsbörsen torsdag 19 oktober.
Så hade du lågpriskedjan. Hur var det med, fanns det låga förväntningar här också?
Var det lite mer upppumpat här tycker jag. Jag menar man kan ju till exempel kolla på det här erbjudandet som låg ute då under teckningsperioden. Så i princip familjeägare och övriga ägare från tidigare säljer ungefär 30% av vad det hade i bolaget Rusta. Och man ville ta någonting sådär 45 kronor per aktie. Så 45 var inom det här prisintervallet, vilket då skulle motsvara ett totalt marknadsvärde för bolaget om någonting där kring 7 miljarder kronor.
Så det är ungefär i samma storleksordning som Tokmanni?
Ja, kunde man konvertera om det lite till Tokmanni det här? Om man tar Tokmanni finns ju på finländska börsen, så där får vi ju ett PE-tal på 13, snabbt räknat. Tar man det här PE-talet för Rusta skulle man ha det dubbla.
Tidigare har vi ju sagt att under sådana här perioder där det är få börslistningar så listar sig endast så här mera kvalitativa bolag. Så kanske det är det som gör det den här skillnaden på 13 för Tokmanni och 26 för Rusta trots att de båda bolagen sysslar med ganska liknande affärsverksamheter. Ett sätt att titta på kvaliteten av de här bolagen kunde vara att vi tittar lite på hur mycket de växer.
En närmare granskning ger nog faktiskt någonting sånt då att Tokmanni växer lite saktare än Rusta i nuläget. Att det är lite 2% versus 7-8% där. Lite olika kalenderår har de också, eller räkenskapsperioder. Att Tokmanni följer det här kalenderåret medan Rusta följer en sån här tidsperiod 1 maj till sista april. Så det är inte helt jämförbart kanske de här procenterna, men för jag kollar på sista året, det här 2% och 28.
Men så länge du jämför år så borde det ju inte spela så stor roll. Det är ju ändå hela år som vi har.
Jo, absolut. Och jag menar, det finns ganska mycket likheter här. Tokmanni har ju också butiker i Sverige. De äger ju det här Dollarstore-kedjan. Och Rustas huvudsäte är ju i Sverige. Så Tokmanni har 130 sådana här dollarstorbutiker i Sverige och Rusta har totalt 203 varuhus i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Så kanske det är ditåt. Lite lustigt det med dollarstor tycker jag ändå. Namnet.
Ja, med tanke på att det finns i Sverige då. Kronbutiken skulle vara ett alternativ.
Ja, eller kronjuvelen. Jag vet inte. Det finns flera amerikanska kedjor som heter just då Dollar General, Dollar Tree, Family Dollar Store, som är då också börslistade i USA, som är lite kanske motsvarigheterna. Men kanske det funkade Dollar Store i Sverige också. Vi måste fråga Tokmanni.
Ja, visst kan man fråga det. Men det som kanske våra lyssnare undrar är att hur gick det då för Rustas aktie när de listade sig?
Är det svagt upp här på vid öppning? Cirka 2% här också, som Nordea var ner med. Så det fanns tydligen ett visst sug nog. Och kanske man såg lite av det där suget redan under teckningsperioden. För jag läste ett sånt här meddelande. Books are covered on the full deal size, including green shoe throughout the price range. Kan du som finance gud översätta det här för mig? Books? Är det böcker? Nu är det bara jag som pratar. Jag har just titulerat dig finance gud. Är. Det är väl främst det här green shoe som jag funderar på. Det är någonting hela erbjudandet är fulltecknat, inklusive Green Shoe, genom hela täckningsintervallet. Säljer rustarna slags Green Shoes, gröna skor.
Så det innebär att den här investmentbanken som har då hjälpt Rusta med den här börslistningen, att de också har tecknat maximalt av sina aktier. Så i vanliga fall kan det här vara ungefär 15% av aktierna. Så har det tilläggstecknats av just den här då, investmentbanken. Så det betyder att de också tror att det här är någonting bra.
Just det, ja. Så det har inget med det här från den här Wall Street-filmen att göra. Det här Blue Horseshoe Loves Anacott Steel. Den sägningen.
Nej, det är ju inte en direkt rekommendation. Men visst var det så att man sa det Blue Horseshoe Loves Anacott Steel när man trodde att, eller visste att Anacott Steel skulle gå bra under dagen, under handelsdagen. Och här så använder de här investmentbankierna sin Green Shoe, förmodligen på grund av att de tror att det här är en bra investering att göra.
Men kanske vi lämnar det där. Rusta finns om man är intresserad. Men ska vi prata något mer om hästar?
Ja, det du tänkte på horseshoe.
Ja, jag tänkte nästan ännu mer på att rapporter som har börjat komma in, lite vinstvarningar och sånt, och sen goodwill-nedskrivningar.
Vad är kopplingen här nu riktigt?
Ja, det finns ju en koppling mellan goodwill och hästar. Har vi sagt den någon gång?
Men det tror jag inte vi har sagt. Och jag vet den inte heller, så kör.
Men du vet vad goodwill är. Skillnad mellan nettotillgångar om man köper ett bolag och det man betalar. Så liksom det här premiumet.
Ja, jag är med dig.
Så det är så vi tänker på goodwill idag. Men man kan ju också tänka på ett annat sätt på goodwill. Och det är ju det här att de första gångerna då termen goodwill dök upp på det här sättet, så var ju i England lite back in the day då man handlade med hästar.
Allt det här du säger är säkert väldigt vettigt, men snälla förklara mera för mig, för det här är inte klart för mig.
Du vet, då man köper hästar, eller då man handlar med hästar, så antingen kan man ju köpa en så att säga död häst som är färdigt styckad. Det är liksom lite sån här going concern problem där, att den går inte längre, den där hästen.
Okej. Okay.
Och då kanske man betalar 100 för en sån häst. Men man kan ju också köpa en livslevande häst som man dels kan använda dess hästkrafter i arbete, men sen kan man ju också stycka den där hästen i framtiden. Så kanske för en sån häst skulle man betala 150. Så att hästens styckningsvärde är 100, men man betalar 150. Så då är det 50 goodwill.
Så då om vi skulle gå tillbaka till det här bolagsexemplet.
Så då skulle det alltså vara som att jag köper en tillgång som är den här hästen för 150. På min balansräkning då, alltså det köpande bolaget, så får 100 exempelvis på några materiella tillgångar. Och 50 åker upp bland immateriella tillgångar.
Och den här goodwillen då som skapas där, kommer den alltid att finnas där som 50? För jag tänker mig att den här hästen blir ju äldre. Det finns ju inte lika mycket kvar av den här extra värdet i hästen när den närmar sig den här slaktningen.
Nej, det minskar ju lite över tid. Och före sån här IFRS-regler kom i bruk och så vidare, så då skrev man av den där goodwillens hästkraft över tid. Men nu är det lite mer så där att man gör nedskrivningstest åtminstone en gång i året.
Så har vi några nyliga exempel när det har blivit gjort något nedskrivningstest på till exempel finländska eller svenska börsen? Så vi tar ett bolagsexempel nu och inte ett exempel med hästar.
Nej, det är ju lite lättare. Så vi kan ju tänka Ericsson, lite Nokia-motsvarighet i Sverige. De skriver ner 50% av goodwillen från ett förvärv av ett bolag år 2021 som hette Fonage. Så där är det 32 miljarder som ryker från balansräkningen. Så man har alltså testat det här om hästen kommer att generera kassaströmmar på ett sätt som man har tänkt tidigare. Och nu är det alltså tänkt att hälften av dem är lite borta. Så då får ju resultaten ner då också. Så kanske man kan tänka lite att högre räntor och sån här, och räntan används ju lite i de här nedskrivningstesterna som en variabel. Så kanske man kan tänka att det kommer lite nedskrivningar av goodwill här framöver, om det inte redan har skett.
Men som du beskriver det, börjar jag fundera, är det inte också så att nedskrivningar av goodwill är ett litet bevis, ett litet tecken på att ledningen har missbedömt det här företaget som de köpte? Alltså de har betalat lite för mycket för det.
Om man funderar på det här Ericsson-case så är det ju alltså ett köp för 2 år sedan och nu tar man bort hälften. Men kanske vi går vidare från de här hästarna trots allt. Det blev lite komplext. Eller ska vi ta en sista hästspark? Har du hört om någon hästspark?
Jag vet vad en hästspark är, men jag har inte hört om någon som nyligen har fått en hästspark.
Men någon vd då, som bara har blivit vanligt sparkad eller kickad?
Så tänker du på någon svensk vd i det här fallet?
Jag tänker på en Patrik Lundström från bolaget Renewcell.
Och är det på det sättet att Patrik har fått sparken eftersom att han har gjort ett dåligt företagsköp och nu tvingas skriva ner goodwillen?
Nej, det är väl nog bara som så att man kommer med en vinstvarning, försäljningen går sämre än väntat och man kommer nog sannolikt inte att nå break-even för kassaflödet här framöver. Så det blev ett totalras där i Sverige, 74% ned. Det var liksom den initiala reaktionen. Och nu får Patrik lida för det där.
Men är det kanske köpläge nu då? Eftersom jag tittade att Nordeas riktkurs faktiskt så sent som förra veckan låg på 150 kronor per aktie för just Renewcell.
Ja, och nu är det under 10 kronor. Så kanske rådet istället borde ha varit sälj. Renewcell.
Man funderar ju också om Nordeas analytiker har varit lite förblindade av hela det här hållbarhetsfokuset som Renewcell då har. Vidare kan vi väl säga att det här bolaget känns som ett litet bottennapp just nu.
Så kanske vi kan ta några andra all time low case också. De är ju alltid roligare på sitt sätt.
Ska vi ta lite afterclass klassiker och titta hur de mår? Så vi har ju Oriola som vi har pratat om i flera etapper.
Jag minns att du brukar säga Oriola, citat, hur svårt kan det vara?
Ja, och med all rätt så Oriola distribuerar läkemedel och har apotek i Sverige. Och man kan väl bara upprepa, hur svårt kan det vara?
Ja, det borde sköta sig själv.
Är det ett annat Warren Buffett-citat där han säger att han vill äga industrier där vdn kan vara en idiot? Och det fortfarande går bra.
Men här har det väl nog inte blivit så bra. Man har bytt lite vd:ar hit och dit.
Men det verkar trots allt omöjligt att få någon korrekt utveckling av det här bolaget. Just nu handlas Oriolas B-aktie till 93 cent. Och det här ger då ett börsvärde för Oriola på ungefär 180 miljoner.
Omsättningen är väldigt hög i det här bolaget. 1,5 miljarder.
Ja, det är just det som är grejen. Som de bara skulle få kött sin verksamhet lite effektivare så tycker man ju att de skulle lyckas ha en helt bra operativ marginal.
Men det lämnar liksom ingenting här. Mindre än förväntat.
Mindre än förväntat åtminstone. Och Oriola just nu är väl en kombination av ett dåligt kött bolag och ett komplicerat bolag. För utöver den här kärnverksamheten som då genererar en omsättning på 1,5 miljarder euro, så äger de också 50% av en apotekskedja i Sverige som går under namnet Kronans apotek, som har ungefär en årlig omsättning på 1 miljard euro. Jag vet att jag sa 50% där, men de äger väl lite under 50%. Så det är inte så att man konsoliderar de här två resultat- och balansräkningarna.
Ja, så det syns inte riktigt då heller.
Exakt. Så det blir som inte så transparent.
Hur skulle det vara med lite Simplify Oriola här? I stil med det här Simplify Sampo.
Så att man kanske skulle avknoppa den här apotekskedjan i Sverige.
Skulle det vara någonting?
Enligt mig så tror jag att det skulle vara en bra idé. Men inte enligt då den här ledningsgruppen i Oriola. För jag läser att i Oriolas Q2, eftersom de inte ännu har släppt sin Q3, så står det att Oriola is committed to long-term ownership in Swedish Pharmacy Holding AB. Och det här Swedish Pharmacy Holding AB är alltså det här den här kedjan, Kronans apotek.
Så vad är committed där? Att man är bunden till long-term ownership. Man är bakbunden.
Ja, man funderar ju om verkligen Oriola är bundna till ett långsiktigt ägande av den här kedjan. Kanske, om vi har tur, så lyssnar någon på vårt avsnitt och börjar tänka omkring den här saken.
Så det var ett litet tips där.
Ja, någonting måste ju göras om Oriola ska komma upp från de här all-time lows.
Ja, det går inte att gasa på lite sådär sakta bara. Köra på som förr.
Nej, det är ju, de kan inte bara sitta i passagerarsätet på bilen, utan de måste faktiskt ta tag i ratten nu.
Jag minns också en sån där gammal klassiker i afterclass-sammanhang. Så det skulle vara det där XM Reality. Just kopplat lite till bil här. För de är väl de enda egentligen som kör kvartalsrapporten via bilen. Alltså presentationen där.
Ja, och jag undrar, är vi den enda podcasten som har kommenterat på det?
Multipla gånger. Men vad är det de gör egentligen?
Så bolaget skapar väl mobila lösningar inom industriell fältservice. Hur ska vi tänka det här? Att tänka oss att vi är på ett teamsamtal egentligen. Där man i det här teamsamtalet kan ge instruktioner och visa var man ska göra de här justeringarna då, på till exempel på en maskin.
Så det är ju rätt okej det.
Ja, verkligen. Och det är ju så här väldigt mycket mjukvara. Så man tänker sig att om de lyckas få igång försäljningen så kommer de att ha en väldigt hög marginal. Och man såg kanske verkligen det här värdet i bolaget under den här coronakrisen. För då tänkte man att då kan man inte resa lika mycket och ge service på plats. Utan man måste ge sån här service på distans. När man ska serva till exempel maskiner. Och just under coronatiden så var faktiskt XM Realitys aktiekurs över 20 kronor. Och det kan man jämföra med de här 46 örena som aktiekursen är på just nu.
Och jag menar, det kostar ju mycket att skicka iväg service. Typ är det så det här känns helt okej för i mina öron. Men det har alltså inte lyft.
Ännu. Men det är väl ett sånt bolag som man vill hålla koll lite på om de får igång den här försäljningen. För får de igång försäljningen blir det bra. Det har faktiskt varit så att det har kommit väldigt många pressmeddelanden under september månad. Där de har berättat om att de har fått nya kunder. Och det kom ett speciellt pressmeddelande den 11 oktober. Där de skriver ungefär på det här sättet, att det är ett ökat intresse på globala marknader och vi har en kraftig ökning av antalet kunder.
Så vill man nu signalera att resultatet kommer att vara högre än förväntat? Försäljningen har kommit igång?
Ja, det skulle kunna vara en sån här omvänd vinstvarning. Men det här pressmeddelandet, desto fler gånger man läser det så man blir inte riktigt klok på det. För det är ändå inte en omvänd vinstvarning. Det verkar bara vara som ett väldigt positivt pressmeddelande. Men jag blev ändå lite intresserad av det här bolaget. Så jag började så här, titta lite på hur det hade sett ut de här senaste kvartalen. Och då märkte jag en sak från Q2-an. Och det var att kassan nästan började vara tom. Så bolaget har bara 15 miljoner kronor i kassan. Eller hade bara 15 miljoner i kassan den sista juni.
Tog de inte just in pengar?
Jo, men det verkar som om de bränner pengar ganska snabbt också.
Har du någon sån här cash burn rate?
Om man jämför lite över kvartalen så verkar det som om det försvinner ungefär 20 miljoner kronor varje kvartal.
Så då räcker de där pengarna till jul?
Ja, exakt. Och då börjar jag fundera om det inte är så att de här pressmeddelandena som de har släppt ut den senaste tiden är en del av den här strategin att få upp aktiekursen inför en ny emission. Eller åtminstone att få upp intresset från investerarna.
Det låter nästan som man håller på att lura någon här.
Ja, och det finns en till röd flagga här. Att egentligen skulle de ha rapporterat sin Q3 19 oktober. Alltså samma dag som Nordea, Telia, Elisa. Men de meddelade en dag före, alltså 18 oktober, att de skjuter upp den här kvartalsrapportens publicering till 26 oktober.
Det låter lite ruskigt det här, Ann. Jag menar, jag tar alltid avstånd från sån här att man försöker lura publiken.
Det är ju någonting vi absolut inte skulle göra i afterclass.
Nej, jag menar, vi två, vi har ju bara levererat insikter på löpande band nu. Och kanske vi säger som så att då behovet blir stort igen, så återkommer vi med nya insikter i afterclass.